Trädgården är vårt uterum. Det är där vi vill sitta på en bänk i skuggan av ett träd och bara känna doften av en trädgård. Det är där vi odlar våra egna grönsaker och sätter egna träd och blommor och där vi ansar vår gräsmatta. Ingen gräsmatta är så skön att gå på som den man själv har sått och klippt. Och ingen sallad smakar så bra som den man sett spira och växa från vårens frösådd. I Skandinavien har vi naturen nära inpå oss och vi tar många gånger trädgårdarna för givna. Men om det saknas en vacker blandning av växter på villatomten eller i bostadsområdet känner vi ofta av det. Om vi värnar och tar hand om skapelsen och om vi odlar och ansar vår jord så ger den mångfald tillbaka. Först och främst handlar det om överlevnad och här kommer också skönheten in. Och utan skönheten blir vi fattiga i själen. Skönheten i lövsprickningen eller i ett blommande träd. I nyponbuskar längs med motorvägen som ömsom blommar, ömsom ger frukt. Som ger oss skönhet mitt i vardagens snabba färder. Höstens lövskogar i bländande färgskalor. De djupt gröna tall- och granskogarna på våra långa resor genom Nordens länder. Också skogarna är planterade och planerade. Trädgården ligger oss varmt om hjärtat. I många klosterträdgårdar finner vi alla jordens läkeörter. Och i kyrkans litteratur finns en oändlig kunskap om växters olika verkan. Idag och imorgon har vi trädgårdstema. Vi har haft trevliga samtal med italienska Sonia Santella som skriver böcker om svenska trädgårdar för italienska läsare. Och med Solveig Nolheim som är den enda guiden från Norden som guider i Vatikanen och alltså också Vatikanträdgårdarna. Och hon är med oss i studion idag. Du är auktoriserad guide i Rom och i Vatikanen. Välkommen.
Tack.
Berätta om hur du kom till Rom och hur du blev guide i Rom och i Vatikanen.
Jag har bott i Rom sedan mitten av 80-talet. Kom hit på skolresa från första början. Och,
med latinklassen?
Med latinklassen. Ja. Och blev mycket begeistrad i den här historiska staden. Och kom så småningom att bosätta mig här. Och intresset för historien ledde till att jag så småningom avlade guideexamen i Rom. Mm. Och Roms provins omsluter den. Det certifikatet också. Mm. Det här var 1999. Och 7 år senare blev jag även guide i Vatikanstaten. Då Vatikanen behövde fler guider, framförallt på udda språk. Så det anordnades en speciell kurs för guider som redan var guide i Rom. Och om man klarade kursen så... och efterföljande examen så fick man även certifikat i Vatikanstaten.
Du berättade för mig om att vara guide i Rom leder till intresse för Vatikanen. Berätta om det.
Ja, givetvis. Rom hade ju inte varit den staden är om inte påven hade haft sitt säte här. Hela Roms egen historia är sammankopplad med kyrkans historia. Mm. Och man får inte glömma att kyrkostaten var en väldigt stor stat som dominerade Italien under många hundra år. Ända fram till 1870.
Mm. Och du guidar också i trädgårdarna. Och vi har ett litet trädgårdstema här nu. Och jag undrar... Trädgårdarnas utformning i Vatikanstaten, är de särskilt unika eller påminner de om någon annan trädgård?
Rent utseendemässigt så påminner de säkert om många andra italienska trädgårdar, men i och med att det faktiskt är Vatikanens och kyrkans trädgård så är de ju speciella på sitt sätt. De har givetvis trädgårdsarkitektur som finns i många andra italienska trädgårdar, men de har också den andliga biten med statyer av Marias olika uppenbarelser och med till och med en kopia av grottan i Lourdes.
Så det är fontäner och statyer i trädgårdarna också?
Ja, flera stycken fina fontäner som har sitt ursprung från renässansen. Och trädgårdarna utgör cirka en hälften av det interna Vatikanterritoriet. Vi pratar om ungefär 22 hektar som sköts av 25 trädgårdsmästare.
Ja, och du sa att huvudträdgårdsmästaren, han bor mitt inne i trädgården.
Han bor mitt inne i trädgården, ja. Och har medborgarskap i Vatikanen.
Är det en särskilt välskött trädgård?
Absolut. Mycket välskött. Trädgårdsmästaren är mycket flitiga. Trädgårdsmästarna har till och med skapat ett system med skyltar vid många av växterna där man kan läsa namnet på växten i fråga på italienska och på latin och vilken familj de tillhör enligt Linnés system.
Ja, och dels så, du berättade att dels så finns det växter och träd som är typiska för Rom och den här delen av Italien, men också exotiska träd och växter.
Absolut, det finns bland annat rester av en botanisk trädgård från Leo den XIII:s tid. Han var påve i slutet av 1800-talet, en period när påvarna i princip aldrig lämnade Vatikanen. Och från den trädgården finns det bland annat ett sydamerikanskt träd som kallas för tuppkamsträd eller korallträd.
Mm.
Med blommor som just ser ut som tuppkammar. Det finns också några träd som har väldigt antikt ursprung som på vår planet. Bland annat den japanska kottepalmen som är en av vår planets äldsta växter har funnits på vår jord i 250 miljoner år.
Oh.
Den är i och för sig inte så ovanlig, men det är ju en rätt intressant historia.
Ja.
Mm.
Hur ser det ut färgmässigt nu på hösten?
Nu på hösten är det grönt.
Det är grönt.
Det är grönt. Den enda färgen är väl bougainvillean.
Ja.
Mm.
Så den blommar fortfarande?
Den blommar inte, för blommorna är små vita blommor. Det är högbladen som har färg.
Mm,
och de kan hålla sig lila eller rosa ända in i december.
Mm.
Jag brukar säga att det är årets sista färg.
Ja. På våren blir det många färger då?
Det kommer ju en del blommor, men egentligen är det inte så otroligt mycket blommande växter. Det finns jasmin, det finns magnolia, nu ska vi se här, pittosporum, tobiras på latin, jag glömmer namnet på svenska, glansbuske heter den, som växer i häckarna. Men framförallt så är det att det är en planerad trädgård med geometriska former. Egentligen tre olika sorters trädgårdsarkitektur, italiensk, fransk och engelsk.
Och du guidar skandinaviska grupper?
Jag guidar skandinaviska grupper och jag guidar engelsktalande grupper. Många är nyfikna på Vatikanträdgården och den innesluta Vatikanstaten. Och ja, överhuvudtaget så har de hört talas om Vatikanträdgården och vill gärna se den. Men givetvis, speciellt skandinaverna är ofta väldigt botanikintresserade och väldigt pålästa.
Ja. Du arbetar både i museerna och i Peterskyrkan och i trädgårdarna.
Och i Sixtinska kapellet.
Och i Sixtinska kapellet.
Mm.
Känner du av en större närhet till kyrkan sen du började arbeta med det här?
Absolut. Man är ju i princip dagligen i kontakt med katolska kyrkan. Och jag är väldigt tacksam att jag har fått den här inblicken i kyrkan och kyrkans historia. Den kursen vi fick genomgå är jag också väldigt tacksam att vi fick göra, för man förstod många fler, ja, man fick en annan vinkel av kyrkan helt enkelt.
Ja. Finns det även klosterträdgårdar inne i Vatikanen?
Ja, mitt inne i Vatikanträdgården ligger klostret Mater Ecclesia. där nunnorna har en liten örtträdgård, men den kan man inte gå in i, den är omhängnad av mur.
Mm.
Och dessutom kan man inte gå så nära klostret med grupperna, eftersom i klostret har även vår påve emeritus Benediktus den 16:e sin våning.
Ja, just det. Och sen sa du, ni kan inte gå för nära där påven är, Santa Marta också.
Nej, precis. Det är ju även så att Casa Santa Marta i princip ligger i kanten av Vatikanträdgården. Och man kan som turist inte ensam gå omkring i trädgården av den här orsaken. Att man, som guide har man ju ansvar för grupperna man går runt med. Mm. Och grupperna måste hålla sig bredvid guiden. Man får fotografera, men man måste respektera katolska kyrkans regler. Det är också en väldigt speciell vinkel av Peterskyrkan, eftersom man är bakom kyrkan.
Just det, i trädgårdarna så är man bakom kyrkan, just det.
Man är bakom kyrkan och Peterskyrkans kupol kommer definitivt bättre till sin rätt från det hållet. Och så hade säkert Michelangelo själv velat se den kupolen.
Tack så jättemycket för att du berättade om det här och lycka till med ditt arbete i Vatikanen.
Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.